Välkommen till ett specialavsnitt av podcasten Hoppet andas. Vi startar höstsäsongen med att lyssna till en ljudversion av tv-programmet God morgon i TVN Nordic. Som intervjuare hör vi Anders Wist och intervjuperson är ingen mindre än Hoppets stjärnas verksamhetschef Ulrika K. Eriksson. Håll till godo!
Då säger jag god morgon till dig som tittar på mig och på oss det här morgonprogrammet. Nu är det faktiskt så att vi är på lite resande fot och då får man ju liksom ta seden dit man kommer. Så vi har valt en annan miljö. Men jag har även den här morgonen en intressant gäst att få presentera för dig. Hon bara kom in i den här familjeverksamheten får man väl säga med buller och bång och hon blev en utav de som tre syskonen som idag leder inget mindre än Hoppets stjärna och hon heter Ulrika Kalin Eriksson. Välkommen till god morgon.
Tack så jättemycket.
Vi har mötts någonstans i Sverige och har gjort det av lite olika anledningar. Vi planerar tillsammans aktiviteter och då var det ju lite läge att även ha ett god morgon.
Ja, det var fantastiskt kul.
För att en del har sett oss tillsammans när vi hade gala i Värnamo.
Jajamän.
Då var det var lite speciellt, hör du?
Ja, det var jättespeciellt. Jag har nog inte varit med om en gala som... Alltså, det var så roligt. Jag fick ju vara programledare tillsammans med dig för första gången. Bara det var ju någonting alldeles speciellt.
Det funkade riktigt bra.
Ja, det funkade alltså. Och sen så gav ju den kvällen enormt mycket intäkter som då gick framförallt kaminer i Ukraina. Mm. Så att, det var
någon, speciellt. Var det du eller någon annan ifrån er som pratade om att det där var någon form av nästan rekord, va?
Absolut, det var rekord. Mm. Vi har ju inte gjort så jättemycket galor som har varit tv-sända. Egentligen är det ju faktiskt med dig vi har gjort det. Mm. Och den här, allting liksom klaffade. Mm. Och jag undrar om det är det som var så speciellt. Allting bara klaffade och sen så i slutändan så insåg vi att det här var definitivt rekord.
Jag är intresserad av att få reda på lite mer om Hoppets stjärna. Jag har haft din bror Lennart i en godmorgonstudio vid ett tillfälle. Och han har berättat sin version och nu tänkte jag lite grann och fundera på, är det liksom samma version? Hur är det? Och hur var det egentligen när allt det här började? Och vad är dina minnesbilder utav begynnelsen? Och sen har det varit en väldigt intressant resa. Men vi kommer tillbaka till det. Men precis som vanligt, när vi har god morgon så varvar vi våra samtal med lite sång och musik. Så håll till godo.
Sår och gömma, så många masker att ta på. Men mitt i alla tunga tankar så finns det någon som förstår. Sorger har han hans varma nåder vind. Tänk om vår stolthet kunde vika, så att vi tog Guds kärlek in. För mitt i livets tysta timmar finns en som viskar, du är min.
Tittar du nu på Godmorgon och har råkat zappa in, som man säger, på någon av de här kanalerna där det här programmet sänds. Det är både BD-huskanal, det är TBN Nordic och det är kanal 10. Så är du varmt välkommen, och sociala medier, inte att förglömma. Välkommen till en god morgon tillsammans med oss. Ulrika, det här med hoppets stjärna. Jag har funderat på själva namnet. Hoppets stjärna. I Bibeln står det talas om morgonstjärna och så vidare. Men hoppets stjärna, var kommer ordet ifrån? Eller namnet ifrån?
Det var faktiskt en evangelist ifrån Hälsingland som heter Paul Snells, som kom med namnet hoppets stjärna. Och det var i samband med att vår pappa Erik Gunnar hade bestämt sig för att starta ett barnhem i Brasilien. Han hade varit där, han hade mött en döende pojke. Han hade insett att det jag nu har gjort under många, många år, alltså predika evangeliet, han reste ju mycket med tält. Men han var då på en resa i Brasilien för att undervisa evangelister. Han trodde på nationella evangelister. Så han var där i det ärendet. Möter en döende pojke, inser att nu, alltså han säger själv att han upplevde sin andra kallelse, att han måste göra någonting. Han kan inte bara tala ordet, han måste göra ordet. Kommer hem till Sverige, det här är på 1970, sommaren 1970, för han var där 69 då, men som går våren år 1970 så har vi då Kärrsjökonferens som vi hade haft, eller hade ju varje år från 1964. Och den sommaren så hade han bestämt sig att nu ska vi lägga grunden till barnhemmet Hoppets stjärna. Nej, barnhemmet Hoppets stjärna fanns inte just då, men han, nu ska jag tala om att vi ska göra det. Så han kliver upp på estraden i Kärrsjö i tältet och sen så talar han sig varm. Han var ju en fantastisk talare. Så han lyckades ju tala alla, få med alla i den här visionen. Vi måste hjälpa barnen, vi måste göra något. Alla hojtar och säger ja, klart vi ska göra det. Man tar in en, gör en insamling som ger väldigt, väldigt bra. Och då var det ju kontanter som man gick runt med kollektboxarna. Och sen så vidare så, vad ska vi kalla Hoppets stjärna? Eller vad ska vi kalla barnhemmet? Förlåt. Då är det en evangelist som heter Paul Snell som säger, vad tror ni om Hoppets stjärna? Mm. Så det började faktiskt med att ett barnhem fick namnet Hoppets stjärna i Brasilien. Sedan, det här är ju en makalös historia, hur det sen går till, hur dels hans ångest den natten när han insåg att vad har jag ställt till med, hur ska det här gå, var ska jag få alla pengar ifrån, vem ska vara barnsköterska, hur ska det gå till, det finns varken väg, det finns inte elektricitet.
Var inget planerat?
Inget var planerat, han hade bara upplevt en kallelse från Gud att han ska liksom göra något. Och han var ju en entreprenör i själ och hjärta, så att därför var startsträckan var så pass kort. Så han bara tänkte, nu ska vi göra det här. Så det inser han ju den natten när han kommer hem och ska sova efter det här mötet att vad har jag gjort? Det här är ju helt galet. Det här går ju inte. Så han brottas och vi har en inspelning när han själv berättar det här som är, ja, den är otroligt stark. Där han brottas i ångest hela natten och där han kommer fram till på morgonen. Att nej, jag får ta tillbaka alltihopa. Det här går inte. Ja, det här kommer inte att gå. Så han åker till Kärrsjö, ska ha 10 möten på morgon. Och har bestämt sig då att säga att nej, ni får tillbaka alla pengar. Han säger det så roligt. Ut med kollektboxarna och ge tillbaks alltihop. Men på gården möter han en man som också hade brottats hela natten. Med att han hade ett morsarv. Han hade alltid varit fattig, han hade växt själv upp på ett barnhem. Men hade då, när hans mor hade dött hade de hittat honom och han hade en summa pengar. Och Gud hade talat med honom hela natten att arvet ska gå till barnhemmet. Arvet ska gå till barnhemmet. Och på morgon då hade han då kapitulerat och ja, arvet får gå till barnhemmet, Hoppets stjärna. Eller, ja, för då hade de ju namnet. Och då säger pappa själv i den här inspelningen, då stod jag med ett arv på halsen. Då kunde jag ju inte ta tillbaka det. Det var ju omöjligt. Sen kommer då Ulla-Britt Sundström som säger, jag ska åka ut. Jag skulle åkt ut till Uganda som missionär. Men jag upplever, Gud har talat till mig hela natten, att jag ska åka till Brasilien. Så det skedde liksom, han sa själv att Gud hade ju talat med olika människor hela natten. Så när han låg i ångest och tog tillbaka alltihopa så hade Gud liksom förberett. Så det var så. Ulla-Britt åker ut. De kommer till ett ställe uppe i norra Minas Gerais. Ett ställe som heter Montes Claros. Där kommer de och hittar en nedlagd, eller snarare det var hus som var övergivna. Där det fanns en stjärna på nocken. Så Ulla-Britt säger, här har vi Hoppets stjärna. Det var starten till, och det var namnet. Varför det blev just det namnet.
Mm. När man hör en sån där berättelse så väcker det ju mängder med funderingar. Allt ifrån den där järva, oplanerade entreprenören som står där och får med sig folket. Mm. Till de där människorna som samtidigt upplever att ja, det här är min livsuppgift som läggs framför mig. Mm. Hur mycket skulle du säga att den där ringa begynnelsen, de där händelserna har påverkat er resa? För att när man möter en organisation som er så är den stor. Ni har mängder med arbete över hela världen och liksom det är ju Excel-ark och det är noggrann redovisning åt olika håll. Det är ju lätt att man glömmer bort de där händelserna. Hur viktigt har det varit?
Jag ska säga att det har varit och är avgörande för hela vår verksamhet. Därför att det som hände då, den kallelsen som pappa Erik Gunnar upplevde, den har följt oss under hela våran resa, ska man säga. För han var evangelist i botten. Han reste och talade ut evangelium. Men han gör det då i praktisk handling. Så att alla våra projekt idag som vi har runt om i världen, och det är inte bara Brasilien utan vi jobbar ju i 10 nationer. De är ju byggda på alltså den evangelikala delen. Därför att det startades församlingar. Församlingen fick oftast inspirerat av Erik Gunnar. Och sen så fick de veta och fick lära sig att ni måste också göra en social insats. Och det här gjorde ju att, eller gör idag, att det är det vi bygger vår verksamhet på. Det är att sociala insatser med evangelikala delar i botten, som församlingar, jobbar uteslutande genom kyrkan som har gräsrotskänslan och som jobbar på gräsrotsnivå, kan man säga. Så att, ja, avgörande.
Mm. När vi sitter här nu, det där är ju ett antal år tillbaka i tiden. Arbetet har vuxit, du kom in i det och vi ska prata om det. Men om du bara själv förflyttar dig till de där barnaåren. Mm. En liten tjej uppe i, om vi nu ska ta geografin då, Kärrsjö, det är ju inte Småland.
Nej, det är det inte. Och sen ska jag säga att jag växte inte upp i Kärrsjö. Pappa kom från Kärrsjö, farmor som också är en avgörande pusselbit i hela den här, där hon upplevde, alltså hon gav bort sitt foster. Hon upplevde en, alltså när hon var 16 skulle hon bli missionär. Hon gifter sig och får barn. När hon ska få sitt andra barn, då inser hon att jag kan aldrig bli missionär.
Du ska få berätta om det här, för det är en story som bara växer. Mm. Och framförallt så tror jag att våra tittare är så intresserade av just den där dimensionen av kallelse, mm, av Guds signal och ingripande, även i sådana här praktiska saker, mm, som socialt arbete. Men vi håller där, ja, och så fortsätter vi med lite sång och musik.
Me, oh, how he loves you so. Oh, greatest length he will to go. Oh, how he loves you so. Oh, how he loves you so.
Vi sitter och resonerar om tillblivelsen utav hoppets stjärna. Vi har rört oss faktiskt ända ut till Brasilien, där den person som upplever uppkallelsen att vara med och starta det första barnhemmet kommer fram till en plats i Montes Claros och ser en övergiven byggnad med en stjärna på taket, och där börjar arbetet. Men det finns en farmor.
Ja.
Och du berättar om att hon ger bort kallelsen. Är det rätt uppfattat?
Ja, lite. Det, när hon då, som jag sa precis här innan vi fick lyssna till den här musiken, så upplevde hon en kallelse som, när hon konfirmerade sig, att hon skulle bli missionär. Då är man ju ung när man konfirmerar sig. Sen blir inte livet riktigt som hon hade tänkt sig. Vilket jag kan ha, alltså jag känner en väldig ödmjukhet inför det här, för att vem kan säga att livet blev precis som det var tänkt? Mm. Nej. Inte för henne heller, utan hon träffar då farfar. Mm. De gifter sig, hon är ung. Hon får ett barn. Mm. När hon är gravid med sitt andra barn, då upplever hon en... Alltså det slår henne på något sätt. Du vet att man får den här knocken. Mm. Vad hände? Vad var det som hände? Mm. Jag skulle ju bli missionär. Jag skulle ju resa. Jag skulle ju göra. Jag har ju fått en kallelse. Och sen inser hon att det kommer aldrig att ske. För hon är gift. Hon har ett barn och hon har ytterligare ett på väg. Så i den ångesten som hon upplever, och det här är då 1929, mm, så det är länge sedan. Då går hon ut, hon var uppvuxen, bodde i Kärsjö. Och de bodde, farmor och farfar.
Utanför Örnsköldsvik.
Utanför Örnsköldsvik, 6,5 mil ungefär. Hon går ut utanför, sätter sig under en gran och ropar ur sin ångest till Gud. Och liksom, hur ska jag klara det här? Hur ska jag överleva det här? Att veta att jag har svikit. Jag har svikit Gud, jag har svikit. Så hon upplever det som jag tror man kan känna igen sig. Jag tror alla kan göra det någon gång. Att man har liksom svikit. Man har inte gjort det man skulle ha gjort. Hon lägger då istället händerna på magen och sen så ger hon bort sitt barn. Och säger att det jag inte gjorde Gud, det får du, det låter jag, det foster som finns i mig, det ger jag till dig. Rätt eller fel? Ja, det kan man ju diskutera. Men hon gjorde det i alla fall. Hon får därefter frid. Sen föds då pappa. Mm. Och sen växer han upp faktiskt i det. Att du ska göra det jag inte gjorde. Jag hade en kallelse och han får ju veta.
Så hon berättar det. Absolut. Och är tydlig med det?
Hon är tydlig med det. Och det går ju bra när han är liten, men när han blir tonåring så gör han ju en väldans revolt. Han vill inte veta av det där. Han vill inte höra talas om den där guden, och han tycker bara att det är inte klokt. Och farmor, hon grät och hon bad. Och hon satt och mjölkade korna och hon grät och hon bad. Hur ska det gå med pojken? Hur ska det gå med pojken? Därför att han sades ju då... Det berättas att han var ju bland de som var vildast i Kärsjö. Svor mest och festade mest. Och farmor, hon var ju förtvivlad. Hur ska det gå? Jag har ju gett honom till dig. Sen så blir han frälst. Men innan det så får hon en syn. Och det här är säkert 10 år innan han blir frälst. Det är svårt att säga exakt. Där hon ser i en syn. Och det här har vi också inspelat. Det är jätteintressant där hon säger det här. Där hon ser honom på Eustraden. Och hon trodde det var som Pingstkyrkan i Stockholm. För där hade hon varit. Och där såg jag dig, sa hon till pappa. Jag såg dig stå på Eustraden och predika. Och jag såg bröderna. Hur de la händerna på folket. Och där och då släppte all hennes ångest. För då säger hon sen i den här lilla klippet som vi faktiskt har kvar. Att då sa jag. Jesus, nu ska jag aldrig ha ångest mer. Nu ska jag aldrig våndas mer. Utan jag ska lita helt på dig. Ja. Sen blir han frälst. Så att det var en, den synen hon fick. Ja, jag tycker det är så fint. Alltså, hon fick den här friden i sig. Mm. Sen så blir pappa frälst. Han blir evangelist. Han går Örebro missionsskola. Han kommer in i Maranata-rörelsen så småningom. Och sen så när startar han Tältmissionen, vilket den var en, eller är, finns fortfarande kvar. Det är moderorganisationen till Hoppets Stjärna. Han bildar Tältmissionen. Tältmissionen. Och det är för Tältmissionen han reser då och kommer till Brasilien 1969. Där han möter pojken som vi har pratat om. Mm.
Hela den här storyn är ju på ett sätt nästan overklig. Men man kan fundera kring liksom rätt eller fel som du säger. Överlämna sin kallelse. Och så märker man att ändå den där livsresan som hon kan känna blev fel blir ändå så rätt. Det är nästan som en himmels GPS,
ja, men verkligen, det är
som räknar om rutten och så blir det en ny rutt. Det här arbetet som du då kommer in i, när du då är den här lilla tösen. Mm. Du växte inte upp där, berättade
du,
i Kärrsjö. Men du kommer ändå ihåg de där mötena.
Vi växte upp i Borlänge. Vi bodde där under hela mina första 16 år. Och pappa han reste ju runt i Sverige med sitt tält på somrarna. Och vi följde ju ofta med. Mm. Och jag minns ju tydligt, det var Rättvik, det var Hjälmargården, det var naturligtvis Kärrsjö, för där hade vi också en konferens. Och vi bodde ju inte där då, så vi åkte ju upp till Kärrsjö. Det här är ju något, det här präglade ju egentligen hela mitt liv, utan att jag förstod det då. Mm. För i övrigt växte jag upp som vilken ung tjej, flicka som blev tonåring som helst.
På vilket sätt skulle du säga att det har präglat ditt liv? För det är ett ett stort uttryck att det här har format mig, den jag är. På vilket sätt och varför?
Jo, därför att här fick vi vara med om härliga väckelsemöten. Vi var mycket Edsbyn också för den delen. Vi fick höra talas om det här med mission, med hjälparbete. Hela vår familj var ju engagerade också i det. Vi satt hemma på kvällen och hjälpte pappa att vika brev och stoppa till gåvogivare. Vi hade något som hette barntian. Man bytte tior. Du får den här tian och så får missionen en tia. Och det här satt vi också och jobbade med. Så det här präglade, alltså hela den här, både hjälpverksamheten men också missionsdelen, det inympades i oss utan att påtvingas. Och det är viktigt, tycker jag, att säga det. Att det här var inget som jag någonsin upplevde som att det här måste ske och det här måste du göra. Det var roligt. När jag gick hem från skolan, och jag gick ju ända upp till 9:e klass i Borlänge, då gick jag till kontoret och där satt jag redan från liten och hjälpte mamma och kanske skriva lite maskin eller jag ritade. Alltså det var en del av mig.
Men hör du, sen flyttar ni ju upp till Kärrsjö. Du har gått ut grundskolan och så ska du in i gymnasiet och så kommer du upp till Kärrsjö. Hör du, vilket är ditt första minne av Silla Lundberg?
Mitt första minne av henne, det var faktiskt ett läger. För det var så att hon tillhörde ju Långviksmons missionsförsamling. Mm-hmm. Och jag kom ju också med i det gänget när jag kom upp. Men jag hade träffat henne tidigare på ett läger som också de hade i Kärrsjö. Det var ett sportlovsläger. Och hon var ju väldigt ung. Hon var ju flera, jag var ju då 16, hon var bara 13 år.
Och att jag ställer frågan, det beror ju på att jag vet ju att hon var med väldigt tidigt för din pappa Erik Gunnar sa, ska du inte spela piano?
Precis.
Eller hur?
Och hon var med på den konferensen, det måste ha varit precis när vi hade flyttat upp den sommaren. Då fick hon leda och hålla i musiken och sången. Helt fantastiskt. Hon är ju oerhört duktig och det var hon faktiskt redan då.
Och därför så tänkte jag att vi ska lyssna på Silla här och nu. Precis som vi brukar i de här godmorgonprogrammen så har du möjligheten att bidra till att de här programmen kan bli verklighet. Precis som Hoppets Stjärnas arbete så har det varit ett stort behov av att människor har velat bidra och hjälpa till. Och det är väl som så att när en vision föds i någons hjärta så handlar det om att berätta om den för andra och låta andra få bli en del av det. För det är inte ett enmansarbete eller one man show, utan hoppets stjärna visar också så tydligt. Det är de mångas bidrag under lång tid som har gjort detta arbete möjligt. Och på samma sätt är det med mediearbetet idag. Så tack för den möjliga gåva som du har velat ge den här morgonen. Vi tar så gärna emot den och låter den gå till produktionen utav Godmorgonprogrammen. Ge din gåva via Swish eller Vips medan vi lyssnar på Silla Hector Lundberg.
Jag vill tala om det bultar här inne gång på gång. Mitt hjärta är fyllt med jubelsång. Halleluja, han har gjort mig fri. Jag har något som jag vill säga dig om honom som flyttat in hos mig. Så ofattbart att tänka sig, men min Jesus, han har gjort mig fri. Frielse för oss. Ja, något som jag vill säga dig om honom som flyttat in hos mig. Så fattbart att tänka sig, men min Jesus, han har gjort mig fri. Detta evangelium handlar om en kunga son som gav livet på ett kors till befrielse.
Tältmöten och väckelsemöte skapar växtplatsen för barnen Eriksson. Syrran Maria, och så har vi Lennart, och så har vi dig som lillan i gänget. Det här växer. Du åker ut till Brasilien själv och är... Du hade tänkt att vara lite längre men blir lite krasslig. Mm. Så det blir bara några månader. Mm. Men att komma ut och möta och se det här. Mm. Vi talar om en tid när det inte var sådär självklart att bara boka en standby-biljett och ge sig iväg. Men du kommer ut och när du får se det här arbetet med dina ögon för första gången, vad tänker du då?
Det var ju en omvälvande upplevelse. Jag hade hört om det här under hela mitt liv, ska jag säga. Eller i alla fall de åren jag kommer ihåg. Jag hade jobbat på somrarna. När jag gick gymnasiet så alla lediga tider fick jag hjälpa till med olika, på olika sätt. Och hade ju alltid gjort det, sen liten men hela vägen upp. Och att få se då varför, och allt det pappa pratade om, och få se det med egna ögon. Det var liksom en det var liksom sån här stämpel på, ja. Det här, det är det här vi gör. För det är lite svårt att bara teoretiskt förstå. Utan att möta de här barnen, för de var ju, många var ju i min ålder.
Som hade varit med sedan början.
Ja, visst. Så, och några var lite yngre, men många tonåringar. Så jag fick ju umgås med dem. Umgicks ju med dem precis som vilka vänner som helst. Och det var ju... Det betydde jättemycket. För efter det, när jag kommer hem, då börjar ju jag jobba på, man ska säga, administrationen, eller jag började jobba med att registrera gåvor, alltså stansare.
Det var innan datorerna?
Ja, ja, det hade precis kommit datorer, så att vi, men det var ju väldigt enkelt. Så att det betyder ju att jag bara visste, utan att någon hade sagt det, att ja, men det här vill jag ju göra.
Du var märkt för livet?
Ja, jag skulle nog säga att jag var märkt. Absolut. Jag hade gått ut gymnasiet. Jag hade inga planer på. Jag visste ju inte. Men då var det som att, men det är ju det här jag vill göra. Och jag fick chansen. Det är ju viktigt att säga. Mm. Jag fick den chansen. Och,
för det, ja, det var mycket. När jag har läst om Erik Gunnar och förstått, så var det. Det var en. Han hade lätt för att ta risker.
Ja.
Det var inte så knepigt. Går det inte så går det inte. Eller, han var villig att utmana.
Han var definitivt villig till det. Och där låg ju egentligen framgången, att han vågade. Mm. Men det var ju inte. Det är ju inte alltid att det går bra. Mm. Så vi har ju varit med i familjen om ibland att, ja, men det där beslutet var nog inte så bra. Mm. Det har ju aldrig varit så dåligt. Att det har varit riktigt, alltså, men det har.
Men var det svårt att få honom att inse att, ja, men det där var nog inte bra? Utan,
mamma var ju bra på det.
Hon var bra på det?
Hon var ju den som, man kan säga, var den fasta klippan i familjen. Han reste ju dels väldigt mycket. Mm. Och sen så var ju han visionären, och han var, du vet, entreprenören. Hon var ju precis tvärtom. Hon var ju den lugna, den stadiga. Alltså den som hela det här huset byggdes på, kan man nog säga. Det var hon som kom in i administrationen. Men hon tog också hand om oss barn. Han var ju inte hemma på den tiden heter det kvartssamtal. Han var väl inte med på något, aldrig. Eller en avslutning eller vad det kan vara. Det var ju hon som gjorde allt. Och hon gjorde allt hemma. Hon klippte gräset och hon tapetserade och, ja, men fatta, hon gjorde liksom, hon var verkligen
den. Men hon var ändå ett team som, absolut, på något sätt gjorde,
jajamän,
det tillsammans.
Det var de. Och det, hon var väldigt viktig, och så hon kunde också säga ifrån. Mm. När hon tyckte att nej, det här tror jag inte på heller. Nej, det här är inte bra. Så han lyssnade, hade ju väldigt respekt för henne. Ja.
Om man tittar på ett sånt här arbete som nu har vuxit, så kan man ju fundera kring, ja, men du talar Brasilien, jag vet att det är Haiti, det är Rumänien, det är Afrika, det är Kenya, det är Ghana, det är olika platser. Liksom, har det funnits, på en del ställen så lägger de upp strategier och man gör lite research på de här platserna, och sen så det är långa, långa processer. Hur har det blivit de där ställena då?
Ja, jag ska säga att för det första har vi ju jobbat, i de länder vi är i idag, har vi ju jobbat mellan 30 och 45 år. Så att till exempel, ja, Brasilien vet vi ju, det var ju 70. Sen kom Argentina 1972. Sen har vi Kenya, och det var också på 70-talet. Och Ghana kom på 80, och det var väl, ja, lite senare. Och sen Rumänien, det var ju när muren, eller på 90-talet när Ceausescu föll, ska jag säga. Mm. Då kom in där, och sen så Lettland och barn med funktionsnedsättning och sådär. Men vi har jobbat oerhört länge, och vi har ju en strategi att vi tror inte på att man kör, vi kör 3 år.
Den här men jag skulle komma dit, för att, ja, ofta talar man om de här projekten, de måste bli, ja, självbärande, och det måste vi kör 3 år nu, och så utvärderar vi och så får vi se. Det är ju ganska mycket så med EU-finansiering och projekt. Men du tror inte på det?
Nej, jag tror på långsiktighet. Och det är väl allt vad Hoppets Stjärna och Tältmissionen står för. Det är långsiktighet. Dels att Tältmissionen, där har vi grunden, själva evangeliegrunden. Sen kommer Hoppets Stjärna in och gör sociala insatser. Och man förändrar inte på 3 år.
Förändrar inte, vad menar du?
Ja, jag tänker livsvillkoren, det tar längre tid. Mm. Ibland så kan det ta Haiti som ett exempel. Mm. Ja, det spelar ju ingen roll hur mycket vi gör, för det kommer då en orkan. Eller så kommer en jordbävning som raserar allt som man har gjort, då måste man börja om från början igen. Mm. Så att vi har ju varit med om allt. Allt ifrån att, ja, Haiti är ett jättebra exempel. I jordbävningen så i princip alla skolor blev förstörda. som vi fick.
Känns det inte lite tröstlöst då?
Ja, jag brukar säga så här att för jag får de frågorna ibland. Är det värt det då? Är det värt det? Mm. Och som människa kan man ju tänka då så ibland, ja men är det verkligen värt det? Mm. Och då har vi ett, tycker jag, en jätteviktig sån här riktlinje som faktiskt Carina Ådahl, fru till Frank Ådahl, sa det. Som vi på något sätt har, det här är bra. Det är att vi hjälper ett barn i taget, en familj i taget, en människa i taget. Därför att vi kan inte, ser man på det stora hela, så då är risken faktiskt stor att man hamnar, ja men är det värt det? Mm. Ja, men det är värt allting. Det är värt, varenda grej är värt. Därför att de här människorna, de enskilda som vi kan ge stöd på olika sätt eller rädda livet på. Ja, men det är klart det är värt det. Mm. Så att, jag är min svar.
För jag förstår ju att det går tillbaka också till Jesu eget ord. Absolut. Att vad ni har gjort emot en av mina minsta. Mm. Men jag har också funderat kring, du leder ju ett arbete. Du har ett ansvar nu då att både se till att pengar kommer in men också att utveckla. Mm. Hur liksom tänker du, för behoven är ju enorma utöver världen. Mm. Var ska man vara, hur ska man tänka? Nu har du inte Erik Gunnar eller någon annan att luta dig mot som verksamhetsledare. Hur ska man tänka?
Ja, dels så jobbar vi ju, man bara säger, Lennart är ju ytterst delaktig i...
Din bror.
Ja. Mm. Och han har ju en väldigt, väldigt lång erfarenhet. Mm. Så att där, när det gäller mänskligt sätt så känner jag ju mig väldigt trygg så. Men du har rätt i det, det är ett enormt ansvar. Och jag måste säga där att där så litar jag på, och jag och Lennart pratar mycket om det här, att vi litar verkligen på att Jesus är med oss. Mm. Och då finns det en trygghet ändå mitt i alltihopa. För jag har stått med väldiga utmaningar, naturligtvis. Det gör ju alla i den här branschen på olika sätt. Mm. Och då gäller det att vara iskall. Det är faktiskt en jätteviktig egenskap. Att vara cool, lugn, att inte stressa upp sig. Att tänka, samtidigt som det här är en professionell verksamhet. Men vi har tilliten till att Jesus är med oss. Mm. Och då får man en trygghet, en lugn. Mm. Sen så måste man ju sköta allt professionellt. Mm. Men är det någon som är professionell så är det väl Jesus, tänker jag. Så att jag tycker, det är inte lätt. Men det är det viktigaste, den viktigaste parametern. Det är att jag tror verkligen att det som farmor upplevde, det som pappa upplevde sedan. Alltså den här gudomliga, alltså kallelsen. Den finns där. Och jag är inte orolig för att det skulle slå sönder på grund av... jag är inte orolig för det, men jag är definitivt säker på att jag måste göra mitt allra, allra bästa. Mm. Sen litar jag på att Gud faktiskt gör resten.
Vi ska ta den sista delen i det här programmet och tala lite grann om trons betydelse i en väldigt föränderlig värld. För att det var en sak där och då att samla in medel och man kunde entusiasmera. Nu möter alla enorma utmaningar och berörs utav det här. Mm. Och det är väldigt mycket det här projekttänket som vi pratar om. Så länge hoppet andas. Att leda en verksamhet som idag omsätter...
Det omsätter mellan 43 och 53 miljoner. Det beror lite på. Om det är en katastrof i världen så då är en högre omsättning i året.
Det är mycket pengar. Mm. Och det här är någonting som jag vet att du är väldigt, och ni är väldigt engagerade i. Hur kan vi säkra för framtiden? Mm. Hur går tankarna där? För att det är klart att, som jag nämnde innan sången, väldigt många behov. Man ser nästan dagligen någon form av reklaminslag på tv eller något annat om något barn som är i nöd. Och man kan ju inte hjälpa alla.
Nej.
Men hur tänker ni kring det där? Hur ser du framtiden an? Hur ska ni kommunicera för att vara i vår tid? Det är ju helt uppenbart att Erik Gunnar var rätt i sin tid.
Mm, absolut. Ja, för det första så är det så att vi har ju 90-konto. Jag tycker det är viktigt ändå att få fram det här.
Och där, 90-konto?
Alltså, vi är granskade av svensk insamlingskontroll. Alla som har 90-konto, alltså ett konto som börjar på 9-0, de är granskade av...
Vad innebär en sån där granskning?
Det innebär att vi skickar in alla våra årshandlingar till svensk insamlingskontroll.
Ekonomin?
Ja, hela ekonomin och även förvaltningsberättelsen. För det är ganska hårda regler på att man kan visa vad är det för effekt på det man har gjort och sådär. Man ska kunna visa effekten av det arbete man har gjort.
Och om vi bara håller där. Det här handlar egentligen om verksamheter, inte bara hjälporganisationer, men sådana som tar emot gåvomedel.
Ja, alla som tar emot gåvomedel som har ansökt och fått ja till ett 90-konto.
Och det är inte självklart att man får det?
Det är 450 någonstans organisationer.
Och då har man kollat på organisationen, ja. Man vet att allting är i sin ordning. Så att skickar du dina pengar, sen är det mer tyck och smak vart man vill skicka dem. Men skickar man dem dit så är man trygg med att där finns det ordning och reda. Det finns extern, alltså utifrån någon som tittar på ekonomin.
Absolut. Och där är det ju, de granskar ju varenda organisation. Så det är inte så att de tar stickprov heller, utan de granskar alla. Så jag anser att man ska vara och känna sig väldigt trygg där, med otroligt professionella. Mm. Och har professionella revisionsbyråer som granskar i sin tur. Va?
Så det kan man säga, om man funderar på för framtiden så kommer det, tror du, vara en viktig faktor?
Absolut. Den faktorn är jätteviktig. Så att man ska kunna vara trygg. Sen så har ju vi en styrelse. Det är inte så att jag härjar fritt som jag vill, utan vi har en styrelse. Hoppets Stjärna har en styrelse. Och där är ju mycket diskussioner kring det här. Så det är ingenting som jag eller Lennart gör själva, utan här har vi ju, det är många resonemang omkring, men framförallt om ekonomi. Och det togs ett beslut för x antal år sedan, kommer inte ihåg, det är ganska länge sedan nu, att vi inte kan göra av, vi måste alltså avsätta pengar så att det finns en buffert. För om någonting händer, det kan vara vad som helst, så ska vi kunna använda det.
För att barnen inte ska bli lidande
absolut,
och projekten ska...
Jajamän, så långt det är möjligt. Och den bufferten, det är ju ingenting du bara kan lägga undan. För nu, varför jag sa det här med svensk insamlingskontroll, det är ju det att 75% av insamlade medel ska användas till ändamålet. Det är ett krav. Utav resten av 25% kan du använda till administration, insamling och sedan om du då kan möjligtvis kunna lägga undan i en buffert. Så att det här har ju pågått under många år, men vi försöker ju varje år att få medel över så att vi kan lägga undan. Så det är en viktig del. Sen utmaningen vi har, ja, den är stor. Den är stor för alla organisationer i våran bransch. Människor är inte så trogna idag.
Nu pratar, är det skillnad?
Ja, jättestor skillnad. Aha. Och det handlar, bara titta på det här med vilken elleverantör ska du ha, vilken telefonileverantör ska du ha. Där byts du hejvilt. Och det är samma sak här. Nu är det inte det, de som kom in för 50 år sedan eller 40 år sedan var mer att ja, men jag vill ge till det här och jag stannar här. Punkt. Så är det inte idag. Utan här kan man mer ge till vad man känner för. Mm. Och månadsgivandet är ju en grundpelare som är oerhört viktig. Och det här gäller alla. Nu vill jag igen ta försäkringsbolag. Nu pratar jag. Dina försäkringar dras vid autogiro till exempel. Ja, de vill ju ha dig alltså, så att de vet att de får sina pengar. Eller du tar tv-leverantör, vill ju få in dig och de vill ha dig kvar i ett månads. Mm. Varför då? Ja, därför att de behöver en trygg bas. Det är exakt samma sak i våran bransch. Mm. Man behöver ett månadsgivande för att det är utifrån den typsäkra, för det handlar ju faktiskt om frivilliga gåvomedel, men typsäkra. Där, det är utifrån det man gör sin budget. Det är då man kan göra avtalen, vilket vi gör. Vi gör ju avtal med alla våra projektländer. Och det gör man utifrån den här fasta. Så det är en utmaning och det blir svårare och svårare att få människor att vilja. För man tror, alltså nu pratar jag månadsgivande, att man tycker att ja, men jag vill inte binda mig. Jag vill inte, jag ger hellre en gåva när det passar mig. Och det är fantastiskt, jättebra. Men det går inte att bygga på det.
Och om man då kommer tillbaka till de här platserna som ni har verksamhet på, så har jag förstått att där har ni också haft den här långsiktigheten som en viktig grundpelare. Att man är med, man bygger upp och ser till att det kan fortsätta. Vi skulle kunna prata hur länge som helst om det här, för det här är ju viktiga frågor. Men för dig personligen, ni är ju tre syskon som har varit engagerade i det här. Det är ju ändå viktigt. Du berättar om en farmor som förmedlar en kallelse vidare. Du berättar om en pappa som har involverat hela familjen. Lite grann, hur tänker ni ändå framåt? För det där är ju en viktig fråga.
Ja, och det är definitivt ingenting som vi inte pratar om. Vi pratar väldigt mycket om det. Vi pratar mycket, både ifrån styrelsehåll vill man prata om det här. Vi i familjen pratar väldigt mycket om det här. Vi har lite såna här idéer. Men någonstans har både jag, Lennart och Maria framför allt. Jag förstår att styrelse gärna vill ha liksom lite fyrkantigt här. Men vi tre är ganska övertygade om att, eller vi säger så här, vi lägger det här i Guds hand. Därför att det här startade på ett mirakulöst sätt. Sen har det utvecklats på ett sätt som vi inte kunde ana. Alltså det har hänt saker, och vi säger så här, i första hand vi lägger det i Guds hand. Vi säger: Jesus, ta hand om det här. Du vet. Och det kan hända precis vad som helst. Så vi är faktiskt inte så oroliga för att hur ska det gå. Vi tror att det finns en mening med allt som har hänt, och vi tror att det blir en mening framöver. Så att Jesus, hjälp oss.
Det här är så inspirerande, för att oavsett vilken organisation det än är vi pratar om, och människor, det är på något sätt som att den där glöden och den där passionen för ett uppdrag och en vision, människor berörs av en vision. Det handlar inte bara om att men nu pliktskyldigast så ska vi göra detta eller detta. Just att få den där visionen, glöden, att börja brinna på något sätt. Det är väl det som egentligen hela vårt samhälle också behöver. Människor som är besjälade utav förändringsvilja och engagemang för sin samtid.
Ja.
Du ska få ge oss ett bibelord eller en hälsning. För det är ju som så att våra gäster som kommer till Godmorgon, de brukar förmedla någon form av hälsning och gärna be en bön tillsammans. För det är ju som så att ett Godmorgonprogram, det handlar om en morgon. Och den här dagen som ligger framför, den hoppas vi ska få ha betydelse för någon. Det är ju just en dag idag som vi kan påverka. Har du en hälsning?
Ja, jag ska ta fram min telefon då. Många har ju bibelappar i, och det har jag också.
Du har det.
Det finns ju mängder av bibelord som är alldeles underbara. Men det finns ett som har följt mig egentligen hela livet. Och då undrar jag nu så här, Anders. Ska jag titta in i kameran? Vill ni att jag ska säga det här?
Du kan läsa också och titta in i kameran om du har någon kommentar till det.
Ja, det ska jag göra. Och jag tänkte säga innan jag läser det, att alla vi människor, vi går igenom stunder i livet som är väldigt, väldigt svåra. Det kan vara så. Jag känner nästan ingen som inte har gjort det. Och det kan vara svårighetsgrader som är på en skala från lite till mycket. Det spelar ingen roll. Alltså vi är människor. Och ibland så har vi väldigt lätt för att man kan helt enkelt ha den här ångesten eller tappa modet. Och då tycker jag att Filipperbrevet 4:4 är viktig. Det är för att det står så här: gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Alltså han säger det två gånger, än en gång. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mer värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Det här handlar inte om att man alltid ska vara glad, för det är vi inte. Men det handlar om att ha en djup inneboende glädje över att Jesus är vår frälsare, och han ska ge oss en frid som är mer värd än allt annat. Så det är den hälsning jag skulle vilja ge dig. Mitt i all oro, mitt i all sorg, så finns det en Gud som vill att du ska ha en glädje över att du får tillhöra honom. Herre, jag tackar dig för att du ser var och en idag. Var och en som ser det här programmet. Du känner varje hjärta. Du ser varje ångest. Du ser varje bekymmer. Herre, du ser varje rop. Herre, jag tackar dig för att du vill ingjuta en grundglädje i vårt liv. En glädje över att du är vår frälsare. Du kom till jorden för att rädda oss. Det är helt makalöst att du faktiskt gjorde allt det här för våran skull. Och bara det kan få oss att glädjas mitt i livet.
Amen.
Välsigna var och en just idag.
Tack så jättemycket Ulrika för möjligheten att sitta och samtala med dig på det här sättet. Man blir berörd av berättelsen, av visionen och önskar att många skulle kunna få ta del av den och bli en del av det här viktiga arbetet. Tack för att du har följt oss även den här morgonen. Tisdagar, torsdagar så möter du oss i ett godmorgonprogram. Precis som vi brukar säga, tipsa gärna vänner och bekanta om de här programmen. För vi önskar att så många som möjligt skulle få höra berättelsen om vem Gud är, vad han kan och vill göra. Och de här livsberättelserna har ju en dimension som egentligen väldigt mycket annat inte har. Nämligen det är personligt erfarna upplevelser av en vandring tillsammans med honom. Så länge finns det liv.